Kriget i Iran, om global handel och trånga sund. Och varför håller en del på den som ska förlora?
Vilket otroligt match. Det här är mästerskapets match för mig. Den har allt. Den stora underdogen. Ja, men det är, ja, jag älskade den här matchen.
Hörs sen mer om VM-pokalen som delas ut ikväll. Hur begraver man sina nära och kära själv?
Så jag sa det till min son att vi måste ha en begravningsbyrå. Och då tittade på mig och så, varför då? Vem har sagt det? Och så tänkte jag lite, här får vi googla oss fram lite.
Krönika blir av Katarina Barling och panelen om klimat- och utsläppshandel. I vår andra timme besöker vi byn i Frankrike efter skogsbranden.
Je n'ai absolument plus rien, rien.
När Bernard återvänder till huset finns ingenting kvar.
On a l'impression qu'il y a une bombe qui est tombée dessus, quoi.
Det ser ut som att en bomb har ramlat ner på huset, säger han. Jag har absolut ingenting.
Sen om hur det kinesiska kommunistpartiet gör när det assimilerar minoriteter. Och hör om motståndet mot Kina på Filippinerna. Anita och Televinken är med idag. Count Binface är med idag. Och kåseriet är skrivet av Pamela Jaskowiak. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Vi ska tala om global handel, krig och sjöfart. Kriget mellan Iran och USA har pågått sedan den 28 februari och vapenvila råder inte längre och länderna har attackerat varandra i veckan. Vår medarbetare Lina Malers i Beirut, god morgon.
God morgon.
Vad är det för mål som har attackerats nu i veckan?
Ja, från början så var det militära mål som tidigare, robotbaser, luftvärn, radar, drönaranläggningar och så marinbaser vid Hormuzsundet. Men nu den senaste veckan har vi sett att de här attackerna breddats också till broar, järnvägar, en flygplats, vattenanläggningar, bränsletransporter, framförallt då i södra Iran. Och Iran har också utökat sina mål. Förutom de amerikanska militärbaser så ser vi nu hur det är kraftverk, oljeanläggningar och också avsaltningsanläggningar i gulfstaterna som attackeras. Alltså infrastruktur som de här ländernas ekonomier är beroende av.
Jaha, civil infrastruktur som skadas då i attacker på båda sidor. Men hur påverkar kriget människors tillgång då i regionen till det här avgörande vardagliga?
I södra Iran så säger myndigheterna nu att fler än 10 000 människor i ett 20-tal byar är utan vatten efter attacker då mot vattenanläggningar. Järnvägstrafik har slagit ut, prov för elever har ställts in. Vi har också sett hur telemaster har förstörts och hur sjukhus har evakuerats. I Kuwait så har två stora såna här avsaltningsanläggningar skadats, så nästan allt dricksvatten kommer från sånt här avsaltat havsvatten. Så det är större efterfrågan på vatten också i Kuwait. Många bedömare säger att de här iranska attackerna mot infrastruktur som gulfländerna är beroende av är ett sätt att göra kriget mer kostsamt, så att i hopp då om att USA ska sätta press, få press från gulfstaterna att trappa ner.
I Europa så är ju effekterna av kriget liksom mätt i frågor om störningar då i handelssystem och farhågor om höjda bränslepriser. Men i regioner då, alltså nära kriget, påverkas handeln och tillgången på bränsle och viktiga varor även där?
Ja, tidigare så har vi sett USAs blockad framförallt då av amerikanska hamnar inte har påverkat, inte kanske så mycket tillgången till varorna, påverkat tillgången. Det har inte varit någon stor brist som har rapporterats, men däremot en ökad inflationstakt. Och Iran har redan en av världens högsta. Här i Libanon där jag är så märks kriget direkt på elräkningarna. Den statliga elen kommer här bara någon timme om dagen, så folk är beroende av privata dieselgeneratorer och de priserna har skjutit i höjden. Det finns siffror på 25-30% dyrare och det slår hårt mot mot familjer som redan lever i en djup ekonomisk kris. Irak, som ju är ett exportland av olja, är till 90% beroende av de intäkterna. Så när de har svårare att exportera sin olja, så riskerar det innebära då att löner till miljontals människor som arbetar för staten inte kommer att kunna betalas ut. Så därför ser vi nu hur de försöker skapa alternativa exportvägar med nya oljeledningar till Turkiet och Syrien. Om vi ser till Gulfstaterna, så är den största risken då importen av mat, läkemedel, andra viktiga varor, att det blir dyrare och långsammare då när sjöfarten genom Hormuz störs.
Lina Malers, vår medarbetare i Beirut, tack. Handeln i världen sker ju i hög grad över jordklotet på fartyg, och sjöfarten är en viktig del av den här säkerhetspolitiska situationen. Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Handelshögskolan i Göteborgs universitet. God morgon.
God morgon.
Om man tittar ut så där över världens handel, vilken roll spelar handeln och har spelat i krig?
Ja, under århundraden så har ju krig drabbat handeln i första hand. Har väl inte alltid varit orsaken till krig. Du kan hitta en del som har med handeln att göra. Och om vi går till vårt närområde får vi gå tillbaka en del i tiden. Men det sägs att Sverige och Danmark är de två länderna som har krigat flest gånger genom historien. Och många av gångerna så handlade det faktiskt om Öresundstullen som danskarna tog ut för att passera i Öresund eller Bälten. Och vi har ju köpt tillbaka Älvsborgs fästning, det vill säga det som är Göteborg idag, två gånger till ofantliga summor, och införde i princip beskattning på befolkningen då för att kunna betala de här. Och det var ju för att det var den enda porten ut vi hade i väster och inte behöva gå genom Öresund. Och vi har också byggt Göta kanal som är ett av de största byggnadsprojekten i Sveriges historia, som också hade sitt motiv i att vi inte ville betala Öresundstullen.
Mm. Du säger kanal, det är Hormussundet, det är Öresund. Alltså, är det just sund och kanaler, de här trånga passagerna där handeln ska passera, är det en viktig faktor i de här konflikterna?
Ja, det är det. Vi har ju haft konvojer under andra världskriget och då ubåtskrig för att stoppa det. Men vill du ta upp avgifter, tullar eller generellt störa handeln, så är det ju lättare där du har en förträngning in i ett sund. Och särskilt är det så trångt så att du kan skjuta ifrån land med lite billigare vapen än att skicka dit en stor flottstyrka. Så att sunden är ju kritiska, och de vill man ju genom, för det är ofta genvägar då mellan de olika handelspartnerna.
Mm. Men är det som att handeln är en faktor i de här krigen, eller kan handel också vara en orsak till att krig startar och eskalerar?
Ja, de geopolitiska spänningarna vi känner idag, till exempel mellan USA och Kina, är ju viss mån ideologiska, men jag skulle säga mer ekonomiska, och då är ju handeln kritisk. Och det är ju inte bara handeln mellan de två parterna, utan i ett större perspektiv. Och i det här fallet med Hormuzsundet så är det ju energiprodukter som är kärnan till problemen just nu.
Mm. Om du tittar ut över världen som expert just på sjöfart och transportekonomi, var är världshandeln till sjöss mest sårbar?
Ja, det är ju när man ska in och ut i innanhav, som Svarta havet och med på spåren. Vi har Öresund och Bälten som vi pratar om, in i Östersjön, Gibraltar och på den andra sidan Suezkanalen. Men där behöver du också förbi Adenviken och ett trångt sund där, Mandab, som är infarten till Röda havet, för sen går via Suezkanalen. Och alla de här förträngningarna är ju viktiga. Panamakanalen är ett annat exempel.
Tycker du att den situation vi är i idag, alltså ja, med Hormuzsundet i bakgrunden, ser vi början på en världshandel som blir allt mer politiserad?
Ja, det skulle jag säga, och väldigt allvarligt då att sjöfarten ses som en bricka i det här geopolitiska spelet, och framförallt med säkerhet som det stora problemet. Det är ju sjömän som är ombord, och det kan bli väldiga utsläpp om det är ett stort oljefartyg som läcker. Men vi har ju också tullarna som är en del av handeln och påverkar indirekt sjöfarten, för det är ju, sjöfarten finns ju till för att vi vill flytta saker mellan två platser. Och där var ju tullarna länge, det är legitimt att ha tullar, och man kan peka på att man får inte ha statsstöd och så vidare, men Och man kan i vissa mån skydda sin egen industri. Jordbruksprodukter är ett väldigt bra exempel. Alla i princip skyddar sin egen. Men det som är olyckligt nu är att USA då har med det här som en bricka i princip alla möjliga upplevde oförrätter, så kastar man in tullvapnet och höjer och sänker av sig.
Vad tror du, blir det mindre global handel framöver?
Jag är ändå optimist, och det är väldigt, väldigt stora fördelar med att handla. Och vi pratar mycket om USA, men det kan vara en utveckling där USA isolerar sig medan alla övriga länder handlar mera. Jag har sällan skrivit så många frihandelsavtal faktiskt som under senare år. Lite långa processer bakom, men man har kommit till skott nu kanske som en motkraft mot att USA infört så mycket tullar, så vill vi andra handla med varandra.
Tack Johan för att du var med denna morgon.
Tack så mycket.
Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Nu om fotbolls-VM. I natt spelades en märkligt spännande match med mängder av mål när England tog bronset genom att slå Frankrike med 6-4. En annan märklig match tidigare var den jämna matchen mellan Kap Verde och Argentina.
Vi sett en heroisk insats här i topp Kap Verde.
Det är ju sådana matcher man älskar och vill ha hela tiden. Så otroligt oväntade också.
De kommer att komma hem som hjältar. Vilka hjältar de är på världen.
Men att stå upp David mot Goliat och göra det med bravur, de ska känna enorm stolthet.
Vilken otrolig match. Det här är mästerskapets match för mig. Den har allt. Den stora underdoggen. Ja, men det är, ja, jag älskade den här matchen.
Ja, underdoggen då. Varför börjar en del människor hålla på laget som egentligen kanske inte borde ha en chans? I fotbolls-VM som tar slut idag i USA har ibland ett litet landslag klivit ut där mot en sportslig stormakt, och plötsligt vill en del människor se favoriten falla och underdoggen skriva historia då. Psykologiprofessorn Nadav Goldschmidt vid University of San Diego har forskat om varför människor dras till underdogs. Och han såg själv fenomenet väldigt konkret när han följde matchen mellan Kap Verde och Argentina tillsammans med sin son.
I was observing my son while the game was unfolding. And you could clearly see the underdog effect. So I don't know if he could point where Cape Verde is on the map, but he certainly aligned himself with them.
Nadiv Goldschmidt såg snabbt hur hans 15-åriga son började heja på Kap Verde utan att veta var landet ligger. Egentligen så är det här beteendet lite märkligt, säger han, eftersom vi oftast hyllar framgång.
It is puzzling because we love success. And underdog by definition are not supposed to do very well. So what is behind it?
Så det här ville han och hans kollegor undersöka. De lät människor välja sida i olika tävlingssituationer där de inte hade någon stark koppling till någon av parterna och såg ett tydligt mönster. Många gjorde precis som sonen gjorde.
So we estimated between 2/3 and 3/4 of people go for the underdog.
Det visar sig vara en tydlig majoritet som väljer den som är underdog. Men en underdog är inte bara ett lag som på pappret ska förlora. Begreppet kan också handla om resurser och status. I en studie så jämför de lag med olika resurser.
We did one thing for example in a study where we contrasted likelihood of winning and resources that the team had. So much money to purchase players or little money to do so. And they actually go with the lesser resources.
Vad är då förklaringen till det? Det kan handla om rättvisa.
And this shows I think that there is also fairness at somewhat at the core of underdog support.
Det handlar alltså inte bara om att vi gillar skrällar. Det handlar också om att vi reagerar på obalans. När ett mindre lag möter ett rikare och mer etablerat lag så förtjänar det publikens stöd.
I'm not saying that this is the only reason why we support underdogs, but I think this is one of the reasons.
En annan förklaring handlar om den där känslan av spänning. Om favoriten vinner, då blir det ungefär som väntat. Men om underdogen vinner, då händer något annat.
The favorite is likely to win, but the emotional payoff, the positive emotional payoff is minimal. If you go with the underdog, it is not likely to prevail, but in the unlikely event that it does, the positive emotional payoff is great. So if that's the baseline, why not go with the underdog?
Nadiv Goldschmidt beskriver det som en sorts känslomässig chansning. Det är mindre sannolikt att underdogen vinner, men om det faktiskt händer så blir belöningen desto större. Det kan också handla om identifikation. Många människor har någon gång känt sig i ett underläge mot någon med bättre förutsättningar. Därför kan vi snabbt känna igen oss i den som kämpar underifrån.
If most people see themselves as an underdog and they identify another entity as an underdog, there might be some affiliation there that would lead to positive support tendencies.
Och enligt Goldschmidt så verkar det här inte vara begränsat till ett land eller en viss kultur. De har gjort samma observationer i flera länder.
And we see a similar pattern. The US would like you to think that this is kind of their invention, but certainly doesn't seem the case. It's a very foundational human behavior.
Detta verkar alltså vara ett allmänmänskligt beteende. Det finns också en till viktig del. Det är själva berättelsen. Den lille mot den stora. Och det finns en välkänd förebild.
David and Goliath is the kind of the paragon underdog story. And I think that the possibility of destabilizing the status quo when an underdog suddenly rises and surprises, it may also indicate a change in the balance of power. So that's why we are also very much attuned to underdog rising.
Det handlar om att maktbalansen kan förskjutas, också på sikt, och att den som borde vara chanslös ändå kan hota den starkare, även framöver. Om ett storlag vinner, som förväntat, så blir det sällan en berättelse som lever kvar. Det bekräftar bara det de flesta redan trodde.
When the favorite wins, there's no story.
Men om det lilla laget gör första målet, håller emot längre än väntat, eller får favoriten att darra, då händer något. Då börjar matchen få en annan riktning.
We need something unfolding and this is the underdog.
Vi behöver en story som utvecklas och underdogen bidrar med just det. Men i stora tävlingar som till exempel i VM-fotbollen, där ser man dem nästan aldrig i en final.
But you know, underdogs don't tend to in tournament. It's really hard for underdogs to go all the way.
Många underdogs glöms snabbt bort. De flesta förlorar. Men om de förlorat knappt och ändå bjudit på ett vackert motstånd, som till exempel Kap Verde, då förblir de kvar i minnet. För det är många som gillar de som kämpar hårt, ännu mer än de man redan vet besitter en talang.
Obviously we like those who try hard as opposed to got given talent. And that could be also a factor in underdog support.
Slutligen då, vem som är underdog, det kan variera.
It's flexible.
Även ett upphöjt lag kan beskriva sig som en underdog. Det har att göra med vilket motståndet är. Men det kommer bli svårt att nå ner till Kap Verdes nivå, det säger psykologiprofessorn Nadiv Goldschmidt.
You could always make one of them as underdog. It depends what you highlight. So I think maybe the Argentinian can say, well, nowadays we are older and we are the underdog. So, you know, it's flexible. But certainly it doesn't have disparity in power that Cape Verde would have generated.
Vi måste säga det, det var Cape Verde som stod för underhållningen. Vi lyfter på våra kepsar. Det har varit en upplevelse att få vara med om Cape Verde.
Sist Radiosportens Andreas Matsoreporter var Anders Diamant. Och ikväll då VM-finalen, och efter det ska en av sportvärldens mest mytomspunna pokaler lyftas igen. Alltså första pris i fotbolls-VM är ju pokalen Copa Mundial de la FIFA. Den är knappt 40 cm hög och väger drygt 6 kilo. Jag talade med Radiosportens utsände Christian Olsson och frågade honom om hur närvarande den här bucklan har varit på VM.
Ja, men den är väldigt närvarande, inte minst i reklam från arrangörerna från FIFA, så syns den i alla lokala logotyper och sånt där, att det är VM 2026, då är ju pokalen där och ser glad ut på något sätt som pokaler kan göra. Och sen så syns den väldigt tydligt i alla souvenirsammanhang, att supportrar kan köpa pokalen som en liten plastkopia och gå runt med den i handen. Den finns på tröjor, den finns på flaggor, den finns på fanor. Den är väldigt närvarande överallt helt enkelt.
Mm. Finns den på det sättet också med i supporterlivet?
Ja, jag har nästan aldrig tänkt på den här pokalen tidigare, faktiskt, helt ärligt. Men inför matchen i Atlanta, semifinalen mellan Argentina och England, när det var så väldigt mycket känslor i svang överhuvudtaget på många olika nivåer, så tänkte jag på pokalen, för då såg jag, vi gick tillsammans med supportrarna, fansen, framförallt de argentinska då, vi gick i Messi-sekten, alla har ju argentinska landslagströjor med Messis namn på ryggen och hans nummer 10. Då var det också någon som hade en stor argentinsk fana med en bild på Diego Armando Maradona, den första fantastiska argentinaren som vann VM-guld, som ömt böjde sig fram och kysste den här pokalen, precis som att det var något litet andeväsen som knappt var på riktigt, men nu har du äntligen fått komma till mig i alla fall, som ett tecken på att vi har vunnit VM. Och så bredvid honom då den andra fantastiska argentinaren, Lionel Messi, som gjorde precis samma sak kring den här pokalen. Och där var det väldigt lätt att få för sig att den hade ett verkligt liv. Det har den ju inte, det är ju en slags stel metallsak, men den har en betydelse för väldigt, väldigt många människor, som en symbol.
Just gesten att få hålla den då och lyfta den, är det då pokalen symboliserar något mer än själva metallen?
Ja, men det är det väl. För den är ju trots allt hela tiden kanske inte någonting som är i folks medvetande, som att det är det här vi siktar på. Men den blir ju då, när man får ta tag i den, så blir den ju symbolen för allt strävande, för allt nedlagt arbete, för alla känslor och för alla matcher och alla dessa smärtsamma tacklingar man fått och delat ut och vackra mål som har gjorts. Så på det viset blir det ju ett överfört koncentrat av fotbollen, av mästerskapet och i viss mån, eftersom det är så många som är engagerade i detta, av livet.
Mm. Så pokalen, den innehåller nästan en berättelse?
Ja, det gör den ju, och den innehåller ju precis, egentligen kan man väl tänka sig, den berättelse som betraktaren vill att den ska innehålla. Det är ju nästan bara de som har vunnit som får ta tag i den här pokalen, bland de ytterst få människor som får det. Det är ju inte förlorarna, det är ju inte Sverige som åkte ut i 16-delsfinal och de andra nationerna, utan det är ju segrarens berättelse som bor i pokalen utan tvekan.
Mm. Så det är inte en metallsak som alla får liksom, ja, gå och känna på, eller?
Nej, verkligen inte. Absolut inte. Utan noggrant bevakad i grundläget i något FIFA-sammanhang kring något av deras huvudkontor, kanske i Schweiz, och sen så framtagen vid utvalda tillfällen, som när VM ska lottas och som när VM ska belönas då, när priset ska delas ut och kanske i några andra sammanhang också. Så väldigt noga genomtänkt vem som ens får chansen att komma nära den.
Mm. Få utvalda för hålla, och det är inte ett pris som heller stannar på någon speciell prishylla hemma hos Leo Messi eller något sånt där. Det är en vandringspokal ändå. Men hur stöldbegärlig är den här guldgrejen?
Ja, men det är den väl säkert, tror jag, ganska stöldbegärlig. I och för sig, vad har man den till? Om man nu stjäl den, då har man den i en privat samling, eller hur är det? För man kan ju knappast lägga ut den på någon sån här auktionssajt. Kanske inte jätte ändå, men ändå lite.
Det låter mer som en film när man har ett privat museum bakom en hemlig dörr som man öppnar med en knapp och sen kan man gå in och titta på den.
Eller hur? Agentfilmsromantik.
Det finns ju också en gammal pokal som kallades för Jules Rimet-pokalen, som jag har läst på om. Mm. Också den är en pokal som säljs av FIFA som en souvenir i olika utföranden. Det är ju en pokal som blev stulen två gånger. En gång hittades den åter av hunden Pickles 1966, och sen så försvann den faktiskt efter en stöld i Brasilien 1983. Finns det någon sådär liksom sorts mytologi att den här nya guldgrejen också skulle kunna försvinna?
Nej, men där har du väl svaret på din agentfilmsromantik, att den är nog bakom någon lönnvägg som öppnas med en knapp. När någon tittar åt vänster så trycker battlen in något på det stiliserade lejonets näsa. Boing! Och då öppnas dörren och där står Jules Rimet-pokalen. Den fick ju brassarna. Det var också en vandringspokal, men den slutade vandra när en och samma nation hade vunnit VM tre gånger. Och det hade brassarna gjort 1970. Varsågod, här är den. Och så hade de den och sen blev den stulen då. Den här nya pokalen har inte de förutsättningarna kring sig, utan den vandrar för evigt.
Mm. Ikväll då, final fotbolls-VM, och efter någon av de här, Argentina eller Spanien, har vunnit, så är det ju dags för den här ceremonin där Donald Trump väntas dela ut pokalen. Och han har ju buats ut vid andra sportsammanhang tidigare. Och dessutom så nyligen så har han varit tydlig med hur illa han tycker om Spanien, och det har ju med säkerhetspolitik att göra. Hur laddad förväntar man sig att stämningen kan bli kring den här ceremonin?
Jag tänker om Spanien vinner och han ska dela ut pokalen till dem. Det blir ju väldigt laddat, och det är precis som du säger att han blir utbuad nästan överallt där han visar sig. Och det hade ju varit nästan spektakulärt om Spanien vinner, han ska dela ut priset och han blir bejublad. Mm. Eller hur? Men så lär det säkert inte bli. Och kanske blir det heller inte så att Spanien vinner. Men allt sammantaget så ska ju han vara där, Donald Trump, tillsammans med väldigt många andra uppburna amerikanska namn. De allra flesta artister på olika sätt.
Och efter all denna strävan, alla dessa veckor och månader och år och kval. Argentina mot Spanien, vem vinner?
Jag tror ju att Spanien vinner. Och inte för att det spelar någon som helst roll, men därför vinner Argentina.
Radiosportens Christian Olsson. Det här är Godmorgon världen, snart panelen om både blåsippor och medborgarskap. Men först, går det att ordna en begravning helt själv? Det är ju en massa praktiskt som ska ordnas när en närstående dör, och många tar hjälp av en begravningsbyrå. Men hur blir det om man istället ordnar allt själv, till och med snickrar den kista som ska användas? Vi ska träffa en person som gjorde det, trots att hon möttes av en hel del okunskap på vägen.
Jag tycker det verkar som det är ingen som riktigt har koll på vad det är som gäller egentligen. Vad ingår det i begravningsavgifter? Vilka transporter ingår? Vem ska man anlita om man vill ha en transport, i och med att begravningsbyråerna vill sälja hela paketet och inte vill sälja någon detalj utanför paketet?
I juni ställdes Cecil Everett i Solna inför att behöva hjälpa sin vuxne son att begrava hans far. En man de inte haft kontakt med på runt 20 år. När de kontaktade kyrkogårdsförvaltningen och bårhuset var den första responsen att de måste ha en begravningsbyrå.
Så jag sa det till min son att vi måste ha en begravningsbyrå. Och då tittade han på mig och så, varför då? Vem har sagt det? Och så tänkte jag lite, här får vi googla oss fram lite. Jag tittade också på begravningsbyråerna. Och där var det ju väldigt mycket samma utbud, tyckte jag. Olika priser för olika saker. Men i stort sett så hamnade summan på minimalt 7000. Och sen uppåt. Och 7000, det är väl ungefär, de hämtar kroppen på bårhuset och kör till krematoriet.
Det visade sig att en begravningsbyrå inte är nödvändig. Och Cecil och hennes son bestämde sig för att göra allt själva. Svårast var det att ordna med alla intyg.
Det var krångligt för att det var mycket papper vi måste ha reda på från olika instanser.
Och så måste man ha en kista, oavsett om man ska gravsätta eller kremera en kropp. Detta på grund av sånt som arbetsmiljö, hygien och för att få in kistan i ugnen. Men när Cecil försökte att köpa bara en kista av begravningsbyråerna så gick inte det.
Nej, du får inte köpa en kista. Vi måste köpa hela paketet. Det gick absolut inte. Så då åkte jag till byggvaruhus och köpte byggvaror. Och så började jag snickra. Och så i det där snickrandet så kom det ju upp väldigt mycket tankar. Vem min sons pappa var, vilket liv jag hade haft. Och hela den processen var en sorgbearbetning i sig själv. Att man liksom gör någonting med händerna och sen bygger man den sista viloplatsen till anhöriga.
Ja, Maria Wisell heter jag och jobbar som konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
Maria Wisell på Sveriges konsumenter känner igen att man kan få felaktig information om att man måste ha en begravningsbyrå, även från de som jobbar i branschen.
De allra flesta människor tror att man måste anlita en begravningsbyrå. Men Svenska kyrkan har ju en begravningsguide där man kan se vad det är man kan göra själv. Och då kan man ju pricka av ganska mycket som inte är så svårt att göra och som faktiskt kan hjälpa en i sorgarbetet också. Men sen är det naturligtvis jättebra att det finns begravningsbyråer. För i vissa fall så är man ju larmslagen. Det här är väldigt jobbigt.
och Sveriges konsumenter blir kontaktade av människor som känner sig utnyttjade i det svåra läget.
Jag har uppfattat när jag pratar med konsumenter att man kan få en känsla när man sitter hos begravningsbyrån att inte ska man väl snåla i den här situationen. Det finns ju tyvärr då begravningsbyråer som inte följer god affärsed inom begravningsbranschen utan som kan passa på att sälja på folk lite extra mycket.
I Sverige ska begravningar i första hand betalas av dödsboet, det vill säga med de pengar som den som har dött hade kvar. Finns inga pengar och ingen make eller maka som kan bekosta begravningen kan anhöriga vända sig till kommunen för att få hjälp med kostnaderna. Ändå stöter Sveriges konsumenter på fall där anhöriga fått betala.
Det har blivit mycket dyrare än vad man har trott eller vad man har räknat med helt enkelt. Och pengarna i dödsboet har inte räckt. Det är inte så ovanligt.
Det är helt tyst här utan det
kommer... Jag kommer bli lite folk.
Nej, jag tror det blir bra. Jag träffar Anna Davidsson Bromberg utanför Allhelgonakyrkan i Lund där hon är präst. Hon är också docent i religionssociologi och har forskat kring begravningar. Och hon menar att begravningar i Sverige inte är särskilt dyra.
Jag tänker att vi har en lång tradition egentligen att begravningar är ganska enkla. Vi har ingen tradition där det är väldigt pråliga, stora gravar till exempel. Men också att en hel del av de kostnader som man betalar för i andra länder redan är täckta då av begravningsavgiften.
Begravningsavgiften, ja. Nästan 0,3% av lönen går till denna. För det får vi bland annat kremering och gravsättning, en gravplats i 25 år, lokal för en begravningsceremoni och förvaring fram till begravningen. Och systemet med begravningsavgift bidrar till att svenska begravningsbyråer har mindre de kan ta betalt för än andra.
Medan i andra länder så kanske man balsamerar kroppar, sminkar kroppar, förvarar kroppen på byrån och allt detta tar man förstås betalt för. Det systemet har vi ju inte i Sverige utan det finns i offentliga bårhus och det ingår då i den här begravningsavgiften. Det gör ju att begravningsbyråerna i Sverige, det är mer tjänster de framförallt säljer.
Och det gör att marginalerna också blir mindre då?
Frågan om begravningsbyråerna tar väldigt mycket betalt, den har utretts flera gånger och de har inte så stora marginaler. Det är det generella.
Vad begravningsavgiften täcker har beslutats politiskt. Och frågan är varför inte annat ingår som alla ändå måste ha, såsom till exempel en kista. Dennis Jansson är ordförande för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.
Det är ju lagstiftaren som har bestämt att det ska se ut så här och jag är ute och pratar ganska mycket om det här med folk som jobbar i begravningsverksamheten och där finns det ju flera som tycker att det här borde man liksom göra bredare så att saker och ting ingår. Sen är det ju så att det finns ju en väldigt stor bredd på vad en kista kostar och vad folk är villiga att lägga på en kista så det kan ju vara sånt som gör också att man inte kan standardmässigt liksom lösa det på det sättet. Men det är ju lagstiftaren som har bestämt att det ska se ut så.
Så själva tanken att köra runt med en kropp var ju lite märklig.
Cecil Everett och hennes son transporterade också sonens fars kropp från bårhuset till krematoriet själva och hyrde en lätt lastbil för det.
Men samtidigt blev det också en väldigt fin tid där vi satt och pratade på resan om hans pappa och sista färden.
Men det Cecil var mest orolig inför var att hämta kroppen på bårhuset och själva lägga över den i kistan.
Det var ju en hel del känslor om hur kommer kroppen se ut. Men vi kom in där på bårhuset och de var väldigt ödmjuka personalen. Så vi tog ju honom och de hjälpte till att stoppa honom i kistan. Vi hade gjort som en liten säng, kistan som en säng med kudde och täcke. Så att det var lite fint att få bända ner och sätta på locket. Och sen hade vi graverat in en text på locket. Jag kände i varje fall att vi hade gjort ett bra arbete med kistan. Även fast vi sitter här och pratar om massa pengar hela tiden. Och det kändes som folk var ute efter att vilja ha massa pengar. Och vi tänkte mer på att hur kan vi göra det på ett värdesätt på ett annat sätt. Och då just att man lägger tid på att göra en kista. Man tar tid på att fundera. Vad ska det vara? Vad vill han ha? Så det blev en väldigt fin upplevelse, tycker jag. Jag tänker också på att det är många traditioner i många andra länder som faktiskt gör så. Och att vi har fjärmat oss väldigt mycket för döden med paketlösningar på begravningsbyrån.
Får jag fråga, vad skrev ni på kistan?
Det är Astrid Lindgrens text på Vaggvisa. Det är den där, nu är ros somna in i bädden så fin som blommor på en äng i en gungande säng. Och det var min son som tänkte att när han var liten så hade han behövt massor med kramar.
Cecil Everets berättade det. Reporter här var Natasha Lopez. Nu en krönika, statsvetaren Katarina Barling.
Jag ser fruntimmer. Det är sällan man hör någon säga så idag. Kanske finns det fortfarande en del som tänker så. Kanske är det så, men alldeles säkert är det mycket få som skulle erkänna det. Och ska man yttra det här i Sveriges Radio får man förse det med stora, tydliga citattecken. Det var faktiskt en kvinna som myntade uttrycket. Sångerskan Anna Pettersson Norri ska ha utbrustit just "Jag ser fruntimmer" när hon steg av en buss i Paris, baklänges och trillade omkull på gatan. "Jag ser fruntimmer." Anekdoten andas precis det som ordet fruntimmer kommit att stå för. Kvinnor är inte alldeles klartänkta och överhuvudtaget rätt tålamodsprövande. Eller som någon vars namn jag inte ska avslöja här formulerade saken. Att tala med fruntimmer är som att läsa tidningen när det blåser. Jämför det med motsvarigheten på manssidan. Jag ser karar. Inte heller det är någon direkt komplimang, men det rymmer ändå ett stråk av överseende. Män är inte alldeles att lita på, men rätt charmiga ändå. Men en gång i tiden var fruntimmer inte alls så där negativt laddat. Tvärtom, och länge användes det för att markera att man talade om särskilt förnäma kvinnor. Ursprungligen kommer ordet från tyskans Frauenzimmer, ett särskilt rum för kvinnor. Så småningom började ordet beteckna de som vistades i rummet, själva kvinnorna eller fruntimren då. Ord har en envis vana att skifta innebörd, antingen vi vill eller inte. Idag finns inte ett spår av det exklusiva kvar. Och den som säger fruntimmer om en kollega eller god vän får räkna med följdfrågor. Men det finns en frizon. Den börjar idag. Idag inleds nämligen fruntimmersveckan. Den kallas så för att Saras, Margaretas, Gretas, Johannas, Magdalenas, Madeleines, Emmas, Emmys, Kerstins och Kristinas namnsdagar avlöser varandra i almanackan innan Jakob artigt men bestämt sätter punkt den 25 juli. Och ja, ska man vara petig inleddes fruntimmersveckan redan igår av de mansklingande Fredrik och Fritz. Men i övrigt är den helt okvoterad. Fruntimmersveckan har rykte om sig att bjuda på extra mycket regn, särskilt under Margareta-dagen. Men SMHI motsätter sig bestämt att det här skulle ha med fruntimren att göra. Svensk sommar behöver varken män eller kvinnor för att ställa till med nederbörd. Men oavsett väderlek vilar ändå ett trevlighetens skimmer över veckan. Mitt i den kalendariska sommarstiltjen händer det något. Namnsdagarna får extra mycket uppmärksamhet och den kolorerade veckopressen får ett tacksamt ämne till sina första sidor. Både fruntimren och Fredrik ska förstås ha sin egen tårta. Sara får hallon, Margareta, mandel och så vidare. Fruntimmersveckan påminner oss om att almanackor och folktro är trögrörliga saker. Medan resten av samhället omorganiserar och förnyar står de med både ena och andra foten kvar i en annan tid. Där katolska helgon samsas med fornordiska gudar och kyndelsmäss med fruntimmersvecka. Så även om få använder ordet fruntimmer i största allmänhet är det alltså fritt fram just nu, både för SMHI och oss andra. I en vecka är ordet fruntimmer inte ett nedsättande omdöme om kvinnor utan en påminnelse om svensk kulturhistoria. Ett litet språkligt reservat beläget mellan Sara och Kristina.
Katarina Barling hade signerat den krönikan och nu är det dags för Godmorgon världens panel. Adam Sveiman, Göteborgsposten, liberal, god morgon.
God morgon.
Sina Aldebani, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk, god morgon.
God morgon.
Och Lisa Pelling, Dagens Arena, radikal och progressiv, god morgon.
God morgon.
Vi börjar med EU-kommissionens förslag som innebär att företag inte längre ska behöva minska utsläppen i samma takt som EU tidigare bestämt. Och där handlar det om utsläppssystemet vars idé då i grunden är att det ska vara dyrare att förorena mer och billigare om man minskar sina utsläpp. EU-kommissionens förslag är mer företagsvänligt, i alla fall klimatkommissionären. Om det här förslaget ska det ju förhandlas under hösten och Sverige är ett av länderna som vill ha kvar de hårdare kraven. Men vad tycker ni? Ska EUs företag minska sina utsläpp i en något lugnare takt? Adam Sveiman?
Kanske.
Zina Aldebani?
Nej.
Lisa Pelling?
Nej.
Kanske, är lite osäkert, Adam.
Alltså jag tror att det för vissa länder så är det ganska vettigt. Alltså Sverige har ganska ren energi. Vår industri har ställt om ganska mycket. Så för Sveriges del så är det här ganska dumt faktiskt. Och det missgynnar företag som har investerat mycket i klimatomställning och grön teknik och så. Men problemet är att Europa är klämt mellan miljömål och stora problem med avindustrialisering. Det vill säga att industrin flyttar till Östasien exempelvis. Och det här det är en ganska svår målkonflikt. Alltså. Det är inte lätt. I Tyskland är det enorma problem med ekonomin just nu som kommer fortsätta. Så att det här skulle kunna vara en kompromisslösning för vissa länder, men för Sveriges del är de ganska dum i det.
Lisa Pelling, kompromisslösning?
Nej, absolut inte. Det problemet är att utsläppen minskar i alldeles för långsamt. Vi borde om något öka takten. Så det är ju ett av de här problemen med det här förslaget. Och det andra problemet är ju att teknikomställningen riskerar att bromsa in av den här osäkerheten. Det är otroligt viktigt att det finns klara spelregler, att det finns lång framförhållning, de här omställningarna. Kräver enorma investeringar. Företagen måste veta att kommissionen, EU är kvar på samma spår här. Så det här är väldigt problematiskt. Och den stora frågan här är ju, vad har Sveriges regering gjort för att skydda den svenska gröna industrin? Hur har man agerat för att förhindra att kommissionen lägger fram ett sånt här skadligt förslag?
Tina Aldebani, Adam öppnade för en kompromisslösning. Vad säger du?
Nej, jag tror att man måste också se kärnan i det här. För det är klart att det missgynnar svenska företag som redan har gått före och ställt om. Men grunden är ju att nu är det värmebölja i nästan hela Europa på grund av klimatförändringarna. Vi har redan gått över 1,5-gradersmålet. Vi håller på att komma över Parisavtalets 2 grader. Och då är frågan, har vi råd med fler värmeböljor? Har vi råd med mer frekventa skogsbränder? Högre havsnivåer? Det är ju det som är frågan. Och jag tror att det här är också väldigt typiskt exempel på EU:s, alltså på lobbyismen inom EU. Där vissa företagsintressen går före allmänintresset. Som är en jord som vi faktiskt kan leva i. Och jag tror att samtidigt så ska man också tänka på det här med vilka som gynnas och missgynnas. I längden så kommer vi ju alla missgynnas eftersom Kina nu håller på att gå om oss när det gäller omställning och den här gröna industrin och så vidare. Och där har ju vi redan hamnat efter när det gäller jordartsmetallerna till exempel. Och här riskerar EU att hamna efter. Så det är dåligt på alla sätt och vis.
Den här målkonflikten som du talar om, Adam, ändå så att säga, kläms vi ändå inte av andra länder som just Kina och USA?
Jo, men problemet är att om den här tunga industrin som är behov av utsläppsrätter främst, det handlar mycket om tysk industri och även polsk industri, ifall den flyttar till exempelvis Kina eller andra asiatiska länder, då hjälper det inte omställningen överhuvudtaget. Om vi har en kompromisslösning i Europa så har vi nästan möjlighet att på något sätt ha andra regleringar som så att säga, får dem att vara miljövänliga. Så att det är inte som att klimatet vinner ifall vi har det här som, om vi stramar åt stenhårt och så förlorar det ifall vi gör det här. Utan det här är inte ett enkelt val där det står mellan någonting gott och någonting dåligt. Europa har väldigt allvarliga problem med att industrier flyttar till andra delar av världen. Delvis på grund av de höga kostnaderna för industrier i Europa. Så att det finns inget enkelt val här. Kanske behöver man någon kombination av minskade utsläppsrätter med någon annan typ av stöd. Men jag tror inte man ska vara så tvärsäker i den här frågan.
Jag tycker att Adam pekar ju på någonting ännu viktigare här. Och det är ju att Europa riskerar att bromsa takten för omställningen globalt. Om det är så att andra världsdelar upplever att EU inte tar så allvarligt på sina egna klimatmål, på sina egna klimatkrav, då riskerar man att bromsa omställningen i andra delar av världen. Och det är ju ännu farligare för den svenska gröna industrin och för de här enorma investeringarna i grön industri som görs i andra delar av EU. Så jag ser bara problem med det här.
Mm. Vad säger du, Sina?
Ja, men det här förlänger ju såklart tiden att nå klimatmålen, medan vi ser de stora konsekvenserna. Människor dör liksom i hela världen på grund av den här ökade uppvärmningen och så vidare. Och samtidigt så ger man det här är det främsta verktyget egentligen för EU. Och att urholka det tror jag verkligen är fel väg att gå.
Vi tar nästa fråga. Sverigedemokraterna vill bredda den grupp som kan få det så kallade återvandringsbidraget. Det rapporterade ju Ekot om i veckan. Det infördes i år. Det är på 350 000 kronor och riktar sig till människor som har sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. De som fått svenskt medborgarskap kan inte få det i nuläget. Nu vill Sverigedemokraterna att även personer med svenskt medborgarskap ska kunna få återvandringsbidrag om de avsäger sig sitt medborgarskap. Men vad tycker ni? Ska svenska medborgare kunna erbjudas återvandringsbidrag? Sina Aldevani?
Nej.
Adam Tveiman?
Ja.
Lisa Pelling?
Nej.
Varför inte, Sina?
Men det här är ju en riktig cirkus med det här bidraget. Man tillsatte en utredning. Utredaren sa att det här är en riktigt dålig idé. Ingen nappar. Regeringen bestämde sig för att strunta i den här utredningen och så höjer man beloppet. Och grejen är att jag tror också att det här handlar också om ett missförstånd. Vilka är det som har kommit hit? Det är inte ekonomiska flyktingar. Det är människor som har flytt krig, de har flytt för att de är politiskt aktiva, de har flytt för att det är villkor som inte går att leva i deras hemländer. Om man då ger dem pengar, då skulle man insinuera att så här, ja, men det handlar om någon typ av ekonomiska flyktingar. Och det är också ett feltänk. Så därför tror jag att det är så. Samtidigt så får man också se det här som en trappa. Man börjar säga att det här är frivilligt. Man säger att det handlar om att det inte är svenska medborgare. Ingen nappar på det. Nu vill man inkludera svenska medborgare. Och när kommer det bli att det liksom blir ofrivilligt det här?
Adam Sveiman.
Alltså, om man vill lämna Sverige och man kanske funderat på det. Visst, det kan även vara personer som har flytt från krig och konflikter som vill återvända till länder som blivit säkrare. Samtidigt ska man komma ihåg att det här återvandringsbidraget är ganska meningslöst, för att det är väldigt få som söker det befintliga. Det är möjligtvis några fler. Alltså det handlar om hundratals personer och ganska många får avslag dessutom på sina ansökningar. Så att det är lite av ett icke-förslag. Men om det är så att folk vill återvända och står och tvekar, då kanske det här kan vara någonting som får ett väldigt litet antal att återvända. Så det är lite av en icke-fråga. Konstigt att SD lägger så mycket tid och fokus på den.
Mm. Lisa Pelling?
Nej, jag håller med Sina här. Det viktigaste är ju vad det här förslaget skickar för signaler. Det skickar liksom signaler till människor att de inte är välkomna i Sverige, att de inte kan räkna Sverige som sitt hem, att de inte kan ha någon trygghet i Sverige. Och människor kommer att tolka det här som första steget mot en politik som riktar sig mot dem och som med tvång också kommer att tvinga människor att lämna Sverige. Och i det är det liksom ett rasistiskt förslag. Det undergräver ju värdet av det svenska medborgarskapet. Är man svensk medborgare, då ska man kunna räkna sig som svensk på alla sätt. Att då rikta ett särskilt bidrag till människor som råkar ha ett annat medborgarskap eller har kommit till Sverige under sitt liv, det är rasistiskt. Jag tycker också att det är en påminnelse om att Sverigedemokraterna inte har någon bortre gräns. Det här med att liksom begränsa invandringen, det var aldrig något mål för dem, utan deras mål är ett ett svenskt Sverige, deras formulering, som alltså inte innehåller människor som har någon annan etnisk bakgrund, någon annan kultur. Och de som har släppt in Sverigedemokraterna till makten har verkligen ett väldigt stort ansvar här.
Adam Sveiman, vad säger du om detta, att du skickar en signal att erbjuda det till svenska medborgare?
Nej, det är så långsökt och konstigt. Jag inte vet vad jag ska säga. Jag tror inte att de som har sökt och fått det här bidraget, som kanske vill återvända till sina länder, uppfattar det som någon sorts rasistisk politik att de får 300 000 kronor för att återvända och starta om i sitt gamla hemland. Det är jättekonstigt. Det är ett frivilligt, någonting man måste söka, som är ganska svårt att få. Och att det skulle vara ett uttryck för en sorts rasistisk politik, det är alldeles obegripligt.
Jag ska bara säga, det är ju inte närvarande här, men de håller säkert inte med om att det är rasistisk
politik. Men de har gärna på politiska partier, och du behöver aldrig säga absolut. Det om något annat parti. Nej, men Adam har ju rätt i att 350 000 är en liten summa, och det är ju det som är det absurda i det här förslaget, är ju att det kan ju inte vara ämnat till att öka återvandringen, för man vet ju att det är väldigt dyrt att migrera, att pengar inte är det som är avgörande här, utan avgörande, precis som Sina nämner, det land man kommer ifrån, att återetablera en hel familj i ett krigshärjat land som Syrien till exempel, att få en halv miljon för det, det är bara löjligt. Man måste bygga sig ett hus, man måste skaffa sig en plats på arbetsmarknaden och så vidare och så vidare, utan det är signalpolitik, och det är väldigt skadliga signaler. Ja. Och det uppfattas också av människor på andra delar av världen som vi vill locka till oss. Arbetskraftsinvandrare, talanger, kompetens som inte kommer att komma hit nu.
Sina Levani.
Nej, men alltså, och nu när Sverigedemokraterna håller på att börja prata om så här etnicitet och etniska svenskar, alltså man måste vara ganska blind och dö för att inte se vad rasism är och vad det här skickar för signaler, tyvärr alltså. Och jag tror att den här, och jag tror också att man måste slå hål på den här mytologin kring varför människor flyr. Mm.
Ja, den säger man.
Nej, det är fullkomligt absurda teorier här. Alltså man måste kunna diskutera både migration, utvandring och återvandring, allt det här, utan att det blir så här konstiga slutledningar om vad det egentligen betyder, vad det öppnar upp för att snart, nu är det frivilligt, sen blir det tvång. Jag menar, väldigt många människor flyr, inte för att de absolut vill till nya land, de vill kvitt krig och konflikten, vill bort därifrån, och de kanske inte finner sig i det nya landet. Det gäller en väldigt liten andel, och att de får en möjlighet att kunna återvända och få en skaplig möjlighet att kunna göra det, inget jättekonstigt. Sen funkar inte det här systemet särskilt väl. Alltså, det ska man ha klart för sig, men att anklaga för att vara ett rasistiskt system, det är jättekonstigt.
Kort, Lisa Pelling.
Jag vidhåller, det här sänder rasistiska signaler. Det skadar Sveriges anseende utomlands, men den värsta skadan är ju det som det gör för människor som bor här, för familjer som bor här, som inte känner sig hemma, som inte kan känna sig trygga. Det är otroligt skadligt.
Innan första timmen tar slut här ska vi gå till blåsippan också. Den får vi inte glömma bort. Regeringen lyfter fridlysningen för bland annat blåsippan. Det här genom nya bestämmelser om nationell fridlysning. Den nya kortare listan innehåller 230 arter. Den tidigare hade knappt 300. Till exempel blåsippa, guldviva och murgröna kommer inte längre att vara fridlysta. Men nya på listan är bland annat örtlav och igelkott. Det här handlar enligt regeringen om att ge arter med behov av skydd ett starkare skydd, men också om att, citat, inte i onödan stoppa skogsbruk och energiproduktion. Men vad tycker ni? Har regeringen en bra inställning till blåsippor? Lisa Pelling?
Nej.
Sina Albani?
Nej.
Adam Sveiman?
Ja.
Varför inte, Lisa?
Nej, vi är ju inne i vad som kallas det sjätte massutdöendet av arter, och det största hotet mot den biologiska mångfalden i Sverige är just det industriella skogsbruket. Så därför är ju liksom nyckelmeningen i det här citatet du läste upp tidigare just skogsbruket. Och där har ju till och med Skogsstyrelsen nu slagit larm om att utvecklingen i skogen går åt helt fel håll. 100 fotbollsplaner oskyddad naturskog avverkas varje dag. Och det här är en överlevnadsfråga för skogsbruket. Mångfalden i skogen är ju skogens resiliens, skydd mot angrepp, skydd mot skogsbränder, skydd mot torka. Så det här är verkligen en överlevnadsfråga. Jag tror att regeringen gör skogsbruket en stor otjänst.
Adam Sveiman, vad tycker du?
Det finns målkonflikter i politik. vilket övriga panelen här inte tycks låtsas som att det gör. Det innebär att det kan finnas två mål som är eftersträvansvärda. Ena är naturvård och det andra är skogsbruk, utveckling och landsbygden och så vidare. Och det är ingen enkel kompromiss man behöver göra mellan de här två målen. Politik handlar ofta om nästan ibland likvärdigt dåliga alternativ där man försöker hitta det mindre dåliga. Och det här är en sån kompromiss som stärker skyddet för vissa, minskar skyddet för andra för att kunna inte i onödan försvåra för skogsbruket och lantbruket. Så att det går inte att tänka sig att det bara finns ett bra alternativ, vi ska alltid gå på det, utan det här är en kompromisslösning och politiken är fylld av sådana.
Sina Alvani.
Ja, men det är fint att man får lära sig om vad politik handlar om nu så här på morgonkvisten. Jag tror att man ska titta på den här frågan och varför man gör det här, och det är för att regeringen faktiskt vill avverka skog och man försöker göra det med alla medel som man kan. Och man, nu har man också, det man redan har gjort är att man kortar tiden mellan beslut och avverkning, så man hinner knappt kolla om det finns några fridlysta arter eller inte. Man kan se att det här är andra steget. Och därför så tar man bort blåsippor av den anledning. För mig är ju det som är Sverige. Jag kommer ihåg att när jag var liten, det första jag fick lära mig på dagis var att vi ska värna de här fridlysta arterna. Ni får inte plocka blåsipporna. Och nu så har vi en takt i Sverige som gör att vi kommer inte ha någon skyddsvärd skog inom några decennier. Det är snabbare takt än Sydamerika och Amazonas när det gäller svensk skogsavverkning.
Adam Sveiman, vad säger du om det kort?
Att vi behöver avverka skog och att det står inte i motsättning mot att också kunna, så att säga, vårda naturen, ha naturreservat och annat. Så att vi har problem med att industri flyttar, ekonomi i Europa har problem. I Sverige är det svårt att etablera både gruvor. Skogsbruk är inte så enkelt att driva.
Lisa Pelling, det är alldeles
om vi inte vårdar skogen kommer vi inte ha någon skog att avverka heller. Så det här är ju verkligen en överlevnadsfråga till skogen.
Detta om blåsipporna i Sverige. Tack så mycket Lisa Pelling, Dagens Arena, Adam Sveiman, Göteborgsposten och Sina Aldewani från Aftonbladet. God morgon, världens andra timme. Då ska vi till Frankrike. Vad finns kvar av ett hem efter en skogsbrand i Frankrike? Och vi ska prata om den nya kinesiska lagstiftningen om folkens enighet. Det blir reportage om konflikten kring Sydkinesiska havet. Och vem ska lära unga trafikvett?
När jag var liten, då kom det ut en polis till skolan. Och så hade inte alla cykel, så man fick gå. Han gick med ett styre för och visade hur man skulle göra stopptecken. Alltså, vi har inte tid med det längre, tyvärr.
Och möt brittiska greve soptunneansiktet.
My job is to demonstrate that British democracy is wonderful and unique in the entire cosmos because you can stand for whatever you want.
Sist ett kåseri, Pamela Jaskowiak, om att vara naken hemma.
Jag undvek att titta i hallspegeln när jag passerade den. Sen tog jag steget ut på altanen. Stod där en stund i all min frihet, eller vad man nu ska kalla det. Nästa anhalt, trädgården.
Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Skogsbränderna, de härjar på flera håll i Europa. Tusentals människor har varit evakuerade från sina hem. På många ställen har sedan människor fått återvända till hus som brunnit ner. Och då börjar den långa vägen tillbaka till livet. Sveriges Radios utsände besökte en by i södra Frankrike som drabbades av en brand och träffade människorna som återvänt hem, för vissa finns då ingenting kvar. Allt började en söndag. Elden hade letat sig uppåt bergen och närmade sig den lilla byn Rodez.
Le truc c'est que c'est descendu bas et avec les vents contournés, il fait 40 degrés, ça bien.
Elden tog ordentlig fart i träden här omkring, säger Lucie Desien som bor här i byn. Och elden började också röra sig ner mot byn. Det var 40 grader varmt, berättar hon.
Ah ben c'était l'apocalypse, hein. Tout était en feu. Le feu, il a sauté avec le vent, il a sauté partout.
Det var apokalypsen, säger Sébastien Bonenfant som jobbar som murare här i byn. Elden hoppade mellan träden. Lucie sätter sig i bilen för att lämna byn.
Les deux routes étaient bloquées.
Men först är vägarna blockerade, så hon kan inte ta sig någonstans. Hon går ur bilen och ställer sig på vägen.
À 360 degrés, il y avait du feu sur les collines autour.
Det skrämmande var att elden var runt byn. Det var eld på alla kullar. Brandmän sprang åt alla håll och boende hjälptes åt med spadar och hinkar. En bit upp i byn sitter Anders och Anita Häggmark och äter middag i sin trädgård.
Så kommer plötsligt borgmästaren och bankar på och säger att nu var det bråttom och nu skulle vi evakuera.
Jag blev ganska förskräckt för vi hade ju sett att det hade bollmatt där borta någonstans men inte förstått att så här nära skulle det vara. Så man blev ganska skraj. Och det blev vansinnigt bråttom så att vi hann ju knappt ta med oss någonting egentligen.
Nu ska hela byn tömmas på folk. Sébastien hjälper till med evakueringen.
Parce qu'il y en a, ils sont restés sans le dire. Donc il faut les sortir de plus.
Flera vill inte lämna sina hus, säger han. Han fick gå in och övertala dem och följa med. En av dem som ville stanna var Bernard.
Et moi, je voulais rester.
Jag ville stanna och rädda huset, säger han. Men sen kom två unga killar och sa, nu räcker det Bernard, följ med oss nu.
Redan då när vi åkte så var det ju nedbränt vid sidan av vägen här uppe.
Vad tänkte du när du såg det?
Jag tänkte, det här går åt helvete. Man var ju rädd, alltså, det kommer huset finnas kvar överhuvudtaget. Alla våra grejer i huset, alltihop. Trädgården, kommer den vara nedbrunnen?
Till slut är nästan hela byn evakuerad. Hundratals människor har fått lämna sina hem.
Il faut les rester justement pour ça, quoi.
Sébastien och byns fixare Pilou är två av dem som stannar kvar för att hjälpa brandmännen att hitta rätt i området.
Et tous les premiers départs de feu, on y était de suite dessus nous. On commençait à éteindre avec les collègues et après les pompiers arrivaient et terminaient le travail, quoi.
Vi var först på varje ställe och sen kom brandmännen och avslutade jobbet, säger Pilou. De evakuerade får åka till Prad, en större ort en bit bort. Anders och Anita blir installerade i en lokal som ibland används till konserter. Nu står där tältsängar uppställda. Som tur är har lokalen luftkonditionering. Anders och Anita är över 80 år gamla och ute är det 40 grader varmt. Andra evakuerade får bo i en gympasal en bit bort.
Det var volontärer där som skötte om det hela och vi blev väldigt väl omhändertagna. Vi fick frukost, lunch och middag och mycket vatten. Och de gick runt och kollade att man drack och att man mådde någorlunda bra.
De blev kvar i lokalen i 4 dagar.
Men sen var man ju vansinnigt orolig där naturligtvis. Vad har hänt här för någonting? De talade om att ett 20-tal hus hade väl troligen förstörts mer eller mindre. Och så vilka det var, det visste man ju inte alls. Och var någonstans liksom.
Efter 4 dagar får de evakuerade komma hem. Trötta men lättade kan Anders och Anita konstatera att huset står kvar. Men alla har inte samma tur. När Bernard återvänder till huset finns ingenting kvar.
On a l'impression qu'il y a une bombe qui est tombée dessus quoi. Je n'ai absolument plus rien. Ça a tout brûlé.
Det ser ut som att en bomb har ramlat ner på huset, säger han. Jag har absolut ingenting. Allt har brunnit ner. Av Bernards hus som han ärvt av sin pappa finns bara några ytterväggar kvar. En sotig takbjälke ligger tvärs över det som tidigare var vardagsrumsgolvet.
Il y a plus de meubles, il y a plus rien. Il y a plus rien.
Här var en salong och här fanns det ett klädskåp, men det är så konstigt. Ingenting finns kvar.
Il y avait les semelles de mes bottes de moto, c'était collé au carrelage quoi, mais c'est tout ce qui restait.
En kompis frågade om min skinnjacka hade klarat sig, men den är borta. Jag hade motorcykelställ också. När jag var inne och röjde hittade jag sulorna till mina MC-boots. De hade klistrats fast i klinkersen. Det var det enda som fanns kvar. En bit därifrån bor Monsieur och Madame Begara. På deras gård står de utbrända skeletten efter 24 bilar som slukats av lågorna.
Plus de 200 000 euro de perte.
24 bilar, över 200 000 euro i förlust, säger Monsieur Begara.
Jag regardé en dessous et là.
Hans fru är i alla fall tacksam att huset står kvar.
On est pas SDF, on a encore un toit pour se réfugier.
Vi är i alla fall inte uteliggare, säger hon.
Donc je peux vous aider à décharger justement.
Nere på torget i byn i ett rum bakom den lokala butiken har frivilliga samlat saker till de som drabbats. På långa bord ligger kläder, mat, bestick, tallrikar, hushållspapper och annat som de som förlorat allt kan komma och hämta.
On est très solidaire au village, voilà.
Vi har en stark solidaritetskänsla här i byn, säger en av kvinnorna som hjälper till vid insamlingen. Bernard har packat bilen med mat, kläder, kuddar, gympaskor, shampoo, salt och peppar och en vattenkokare. Byn hjälps åt för att lösa bostad åt de drabbade och många vill hjälpa till. Bernard säger att en fin sak som kommit ur det här är att han har lärt känna massor med människor som han förut bara sa hej till. Jag är bjuden på middag varje kväll, säger han. En sak som många här säger är att de kommer behöva anpassa sig på ett eller annat sätt till den nya verkligheten. Anders och Anita, som tillbringat många somrar här, överväger att sluta komma hit på sommaren.
Förut var det varmt någon enstaka dag, ett par dagar. Nu har det liksom varit 2-3 veckor i sträck då, som det är 36 grader. Sådär. Så det är därför vi funderar på att ändra lite grann på det hela.
De inser också att de alltid kommer behöva ha en packad väska redo om de skulle behöva evakuera. Men de som bor här permanent varken kan eller vill välja bort platsen.
C'est mon pays. C'est mon village. Je partirai pas.
Det här är min by, säger Madame Begara. Jag stannar här. Vi måste leva på ett nytt sätt, säger hon. Vi måste röja mer i trädgården och plantera växter som inte behöver så mycket vatten. Och framförallt måste vi ta bort cypresserna som brinner som facklor. För Bernard handlar framtiden mest om att få tillbaka ett hus att bo i. Han väntar fortfarande på försäkringsbolaget och det är svårt att veta vart han ska börja. Det handlar inte om att laga något som gått sönder. Det handlar om att bygga ett helt nytt hus.
Là où j'irai un peu mieux, c'est quand il y aura un toit et des fenêtres.
Jag kommer känna mig bättre när det finns ett tak och fönster, sa Bernard till Sveriges Radios utsänd i Frankrike, Caroline Poron. Kina nu. I våras infördes i Kina lagstiftning om folkens enighet. Lagen beskrivs som ett sätt för Kina att tvinga minoriteter att assimileras in i en kinesisk identitet och en världsbild byggd av kommunistpartiet. Det riktar sig också mot kritiker utanför Kina. Vad betyder det här för uigurer, tibetaner, mongoler och andra minoriteter i Kina? Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. God morgon.
God morgon.
Det skrivs ju i den här lagstiftningen om etnisk enighet, gemensamt öde med samma blod och tro och att smida en stark känsla av gemenskap. Starka ord. Hanna, vad är liksom kärnan i den här lagen?
Ja, om man frågar kommunistpartiet då, som ligger bakom lagstiftningen, så är det en garant för att alla kinesiska medborgare ska få sina rättigheter tillgodosedda på arbetsmarknaden och att man ska då stärka säkerheten och tryggheten för alla i landet. Om man frågar kritiker så säger de ofta att det här är ett sätt att på ett lagligt sätt legitimera någonting som Xi Jinpings regering har drivit länge, en hård assimileringspolitik där man i praktiken utrotar minoritetsspråk och tvingar människor att upphöra med sina traditionella och vardagliga livsstilar.
Mm. Vad innebär den då för de här minoriteterna som finns i Kina?
Ja, lagen talar ju mycket om enighet. På kinesiska så har man länge hört den här frasen min so tuan jie. Det betyder en samling mellan folken. Och Kina erkänner ju hela tiden att det finns olika folkslag i Kina. Det är sen Mao Zedongs tid, sen folkrepubliken grundades, så är det liksom, har alla fått grundligt inpluggat att Kina har 56 folkslag. Och då är han-populationen den största, han-kineserna, som i och för sig inte är en så homogen grupp. De pratar väldigt olika språk eller dialekter. Men de andra folkslagen är, kan ibland tala helt, fullständigt fundamentalt olika språk. Och det finns också många olika religioner i Kina. Och så här har det varit väldigt länge. Och så som folkrepubliken har försökt att komma till rätta med det här gamla imperiet som består av alla de här folkslagen då, så om man börjar från Mao Zedong så hade han en slags teori och praktik som handlade om att man smälte samman dem på en slags ja, men nästan federal sätt, att man hade, man grundade vad som kallas för autonoma regioner för att erkänna de här folken, och sen så försökte man på den tiden att då skapa allianser med de starka ledarna för de här grupperna, så liksom hitta ledare som kunde och ville samarbeta eller tvingade samarbeta med kommunistpartiet och sen arbeta utifrån den grunden. Det man ser nu, det är någonting, ett resultat av en diskussion i Kina man har haft länge som kallas den andra generationens minoritetspolitik, där man från politiskt håll då ser ett behov av att upphöra med den här särbehandlingen och alla de här specialreglerna som har gällt länge, till exempel hur många barn man fick ha, hur lätt det är att komma in på högskolan genom högskoleprovet och sådär. Och då går man den här assimileringsvägen istället nu, där kinesiska, alltså rikskinesiska, blir tvingande för alla i skolan och så vidare.
Mm. Assimilering då, när det är just det kinesiska kommunistpartiet som ska assimilera, alltså hur gör man, så hur långt in i någons liv tar de sig?
Jag tycker ett väldigt bra konkret exempel är de åren av hård assimileringskampanj som vi har sett i Xinjiang, den nordvästliga, mestadels muslimska regionen med mestadels turkisktalande ursprungsbefolkning, uigurerna. Där har vi sett sedan 2017 en väldigt, väldigt aktiv och mycket invasiv politik som handlar om, alltså om man tar exempel, att man har skickat ut kinesiska tjänstemän för att lära uigurer hur man lever på ett så kallat kinesiskt sätt. De har till exempel tagit med sig matbord med fyra ben för att uigurerna inte ska sitta på filtade mattor och äta tillsammans på en liten upphöjd plattform. Det anses primitivt. Man har tagit uiguriska barn ifrån deras föräldrar och släkter. Man har samlat upp folk i omskolningsläger där man just har tryckt på det här som du har sagt, den här andliga enheten och sådana som nästan får religiösa övertoner. Alltså att uttrycka sin kinesiskhet blir liksom nästan en, ja, då en andlig syssla som konkurrerar med den traditionella muslimska tron i den här regionen. Så att till och med normala uttryck som att be fem gånger om dagen och så för muslimsk vardagstro har stämplats som extremism istället. Och det är ett bra exempel på hur hård den här politiken kan vara.
Är det här typiskt för Xi Jinpings era att den kinesiska staten liksom måste smida eller gjuta, som det står, fram ett samhälle?
Precis. Det här kan man säga är lagens svar på det Xi Jinpings regering innebär för Kina.
Mm. Har det funnits andra tider i Kina? Det är ändå ett uråldrigt styre när det inte har varit assimilering utan det har varit motsatsen.
Jo, man har ju haft helt andra sätt att försöka få folkgrupperna att ändå fungera inom det här gamla imperiet. Och ofta har det varit blodigt, det ska man inte sticka under stol med. Och så har det funnits perioder där man har kunnat arbeta på ett mer federalt sätt och i lösare, mer frivilliga föreningar. Så att nu har det dragits åt igen.
Tack så mycket, Hanna. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Och vi ska fortsätta i Kinas närhet. Om vi går tillbaka 10 år, då vann Filippinerna ett mål i en domstol. Det här mot Kina då, det var en avgörande milstolpe i en upptrappad konflikt över havsområdet som heter Sydkinesiska havet, där Kina alltjämt pressar Filippinerna hårt. Årsdagen av det här domslutet visar att i Filippinerna, där växer motståndet mot Kina.
Det är tidig morgon i Manila. Tusentals marscherar och viftar med små filippinska flaggor. En blåsorkester spelar. Även om regnet stundtals öser ner på de som går i den så kallade nationella fredsmarschen för det västra Filippinerhavet. Bakom arrangemanget står den filippinska regeringen, deltar gör flottan, kustbevakningen men också civilsamhället, allmänheten. Och försvarsministern håller tal. Trots försök att attackera våra internationella rättigheter till havs så fastställdes de 2016, säger försvarsministern Gilberto Teodoro.
Ating karapatan internasyonal para dito.
Det han syftar på är det historiska domslutet samma år som rör den infekterade konflikten över territorium i Sydkinesiska havet. En mångårig tvist där fiskevatten, olja, gas och avgörande sjöfartsleder ligger i potten. Filippinerna hade dragit Kina inför en skiljedomstol i Haag under FNs havsrättskonvention. Och den 12 juli 2016 kom domen. Kinas omfattande anspråk i havet utanför Filippinerna saknade grund enligt internationell lag.
We really have to commemorate that 10 years of the winning of our arbitral ruling versus China.
51-åriga Gail Macapagal är en av dem som går i fredsmarschen för att fira domen mot Kina. Hon representerar ett ideellt nätverk för kvinnor med en patriotisk framtoning. Frilansjournalisten Jasmine Coles, som bevakar marschen på uppdrag av Ekot, frågar Gail om vad hon tror de här 10 åren sedan domslutet åstadkommit.
What do you think 10 years have accomplished? They still defy the rules.
Kina fortsätter trotsa reglerna, säger Gail. De borde ge med sig och ge oss det som är vårt.
Give the Filipinos what the Filipinos own.
Hennes kommentar sätter fingret på det stora problemet med skiljedomen 2016. Kina erkänner den inte och deltog inte heller i processen. Vid årsdagen häromdagen kallade en talesperson vid det kinesiska utrikesdepartementet skiljedomen för en värdelös papperslapp. Men bortom retoriken så drabbar fartyg samman ute till havs. Kinesisk kustbevakning använder vattenkanoner mot filippinska fartyg. Filippinska fiskare och sjömän inom försvaret har skadats. Och Kina har byggt konstgjorda öar för att ytterligare befästa sina positioner ute i havet. Så även om Filippinerna efter domen 2016 anser sig ha fått rätt, så har det inte hindrat Kina. Tvärtom, den kinesiska pressen har ökat.
Oh, it's larger than ever. It's much more intense than ever.
Professor Jay Batombakal beskriver Kinas press som mer intensiv än någonsin. Han är chef för institutet för sjöfartsfrågor och havsrätt vid Filippinernas universitet i Quezon och har i åratal följt konflikten. Och han säger att även om skiljedomen 2016 inte stoppat Kina, så har den på ett effektivt sätt mobiliserat opinionen i Filippinerna.
So the change in public awareness and perceptions is quite significant. That translates into public support.
Det folkliga stödet har hjälpt regeringen när de försökt hävda sin rätt mot Kina, säger han. Och även motiverat satsningar på försvaret, kustbevakningen.
In the modernization of our armed forces and our law enforcement, maritime law enforcement.
En annan expert på frågan jag talar med är Lucio Blanco Pitlo, säkerhetsanalytiker och ordförande i den filippinska föreningen för Kinas studier. Han håller med Batombakal att domslutet på många sätt varit bra för Filippinerna. En massiv vinst rent juridiskt, kallar han det. Men han säger också att det finns de som ser det som en Pyrrhus seger, en vinst till ett för högt pris.
The sense that we, the country may have won a landmark case and of course put a big neighbor and its largest trade partner at a certain spot, in a difficult spot.
I och med skiljedomen så satte Filippinerna sin största handelspartner i en jobbig situation, säger Lucio Blanco Pitlo. Geopolitiken har gjort att Filippinerna fått färre kinesiska investeringar och mindre kinesisk turism jämfört med andra länder i regionen, säger han.
The geopolitical tensions is a big factor in that.
Och så är det uppenbarligen så att trots den historiska domen för 10 år sedan så är konflikten mer levande än någonsin. Glada toner visserligen på marschen i Manila, men en ny undersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center visar samtidigt att över 80% av de tillfrågade i Filippinerna är oroade över Kinas territoriella konflikter med sina grannar.
paulit-ulit na lang po na ginagawa ng China na pag-angkin sa kapay ng delikado.
21-åriga John Malate, som extraknäckte som försäljare bredvid marschen, säger att han oroar sig för att det skulle kunna bli krig mellan Kina och Filippinerna.
Ano na lang pong gagawin, ano na lang pong magagawa natin kakaling magkaroon nga po ng gera.
Inför årsdagen slängdes ytterligare en fackla in i konflikten när kinesiska akademiker under ett symposium hävdade att en ögrupp i norra Filippinerna tillhör Kina. Något som mött starka protester på regeringsnivå i Filippinerna. Och de kinesiska anspråken oroar professor Jay Batton-Bakal, som tror att det nya utspelet bör tas på allvar eftersom den aktuella ögruppen har en strategisk betydelse om Kina skulle attackera Taiwan som ligger i närheten.
So now they're inventing reasons to justify their future actions.
Också Lucio Blanco Pitlo är bekymrad över det upptrappade läget mellan Kina och Filippinerna idag. Ett läge där ett misstag, en olycka, skulle kunna leda till något värre.
Miscalculation or an accident may take place and it may trigger, hopefully not, but it may lead to some kind of skirmish in which if not handled well may lead to conflict.
Reporter var Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok i samarbete med frilansjournalisten Jasmine Coles i Manila. Ni lyssnar på Godmorgon världen just nu. Det blir snart satir och hör om brittiska Count Binface. Men nu trafik. Många, framförallt unga, skadas i trafiken när de åker elsparkcykel. Och vems uppgift är det att se till att barn och ungdomar får lära sig om trafikvett? Vissa äldre kanske minns barnens trafikklubb där profilerna Anita och Televinken skulle fortbilda de yngre. God morgon världens Lisen Elofsson begav sig ut i Nyköpingstrafiken.
Alltså, de kör alldeles för fort.
Men de håller inte hastigheter.
Ovarsamt.
I allmänhet. En gånghastighet här är ju till exempel på gågatan 7 km. Har man 20 på en sån där är inget ovanligt. Åker man 2 så är det inte ovanligt heller.
De kör ju väldigt nära också när man går.
Ann-Britt och Christer Hen på stan i Nyköping har en del att säga om elsparkcyklar. Och de funderar även på hur kunskapen ska bli bättre hos de som kör.
Men just, jag tycker att man ska informera om just det här med fallolyckor. Och det skrivs ju jättemycket om det där.
Jag ska spela en grej här för er. Om ni har tid så ska jag se om det är något igenkänning på det. Jag ska se att det är lite soligt här så det är svårt att se. Men vänta.
Okej.
Ska vi se vad de tog vägen här.
Televinken och Anita.
Nu har vi kommit fram till det här stället som är jättefarligt.
Nej, men det är inte farligare än något annat övergångsställe.
Jo, om jag nu ska visa dig vägen till min lekskola.
Ja.
Då ska jag tala om vilka faror reser.
Jaha,
och det här är jättefarligt.
Vad tror ni om det? Ja. Vi är så gamla så vi kommer ihåg Anita och Televinken.
Ja, precis.
Skulle det funka idag tror ni?
Kanske.
Barnens trafikklubb startades av NTF, Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, 1969. Barnen nådde dem genom grammofonskivor och program i radio och på tv, där Anita och marionettdockan Televinken lärde ut om trafikvett kombinerat med sånger ofta skrivna av Gullan Bornemark.
Där är en bom, tvärs över vägen.
Ja, det här är ju jag som sjunger. Dan Bornemark heter jag och min mamma Gullan som har skrivit musik och text.
Minns du vilket år?
Ja, 70 jämt kanske. 71 kanske. Televinken var liksom min bästa kompis på något sätt. Den här lille killen som undrade och hade frågor och jag tyckte det var jättebra.
Hur mycket nytta gjorde Anita och Televinken med handen på hjärtat här nu om barns trafikvett?
Jag vet inte. Mer än att det påverkade mitt liv mycket och de jag har pratat med, flera stycken, tyckte att det var magiskt att lyssna på de här skivorna. Jag tyckte det var helt rätt satsning faktiskt. Att man liksom hittar barnets nivå på fantasi och upplevelse.
Det var då. Nu när Anita och Televinken inte längre är den lägereld som den kanske en gång var och elsparkcykeln har blivit ett problem i och med en kraftig ökning av antalet olyckor. Hur lär vi då unga om trafiken idag och hur man får fram säkert på elsparken?
Det har ju blivit mer och mer vanligt. Det är otäckt om man kommer med bil, när man bara kommer som ett jehu.
Britt-Marie Gyllström från Kolsva har sällskap med sitt barnbarn, 13-åriga Svea Gyllström, som har kört elsparkcykel i 5 år.
Det går jättebra.
Pratar ni om då, innan du skulle börja åka, hur du skulle bete dig och så där i trafiken?
Ja, att jag skulle typ ha hjälm på mig.
Men i skolan då, pratar ni någonting om det där?
Lite kanske i typ 3:an, men ja, inte så mycket nu, men ja.
Och du är farmor här, vad tänker du då om att ditt barnbarn far runt på elspark?
Jag tycker visst att du kan trafikregler och håller undan och saktar in och ja.
Vad tror du, är det någonting som föräldrar behöver liksom jobba mer med?
Ja, absolut. Och skolan också framför allt.
Vi går bort och ställer oss en bit från trafiken så vi slipper ha trafiken precis i bredvid oss.
Kan gå upp här då?
Ja, vi går upp här. Lars Nordqvist som är verksamhetsansvarig på NTF Sörmland, Örebro län och Östergötland. Vi har tappat bort det som fanns när jag var ung, nämligen att man hade någon form av trafikkunskap man lärde sig i skolan. Lokala initiativ finns och det gör att det blir liksom ingen helhet i det hela, vilket är väldigt synd.
Samtidigt så finns det ju i läroplanen inskrivet idag att det ska rektorns ansvar att se till att det ska integreras i ordinarie undervisning med trafikkunskap.
Det finns säkert skolor som gör det, det finns säkert rektorer som gör det. Jag ser det inte särskilt ofta kan jag säga. Alltså det är så mycket information som ska ut, det är så mycket som ska göras. Så jag tror att den här delen kanske inte alltid hinns med på samma sätt. När jag var liten, då kom det ut en polis till skolan. Och så hade inte alla cykel. Så man fick gå med, han gick med ett styre för och visade hur man skulle göra stopptecken och vad man skulle göra när man skulle svänga och allt sånt där. Alltså, vi har inte tid med det längre. Det, tyvärr så är det är något som hamnar liksom i skymundan på något sätt.
Mahari är rädda. Pappa till Maria, 4 år och Lydia, 8 år, försöker få in trafikkunskapen naturligt i vardagen. Hans tjejer har inte testat elsparkcykeln, men däremot vanlig cykel.
Jag har kört här hela tiden till lilla Maria här. Hon håller ut i höger sidan när hon cyklar.
Kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska lära ut om trafiken?
Det är bara att ta upp saker som du tänker när du kör, det kan vara spontant. Och sen förklara och berätta till dem.
Där kommer han.
Ingen hjälm?
Nej. Jag har jobbat med transportpsykologi under alla år, så jag är utbildad psykolog och har fokuserat på människan i transportsystemet.
Sonja Forward är forskningsledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och enligt henne finns det flera förklaringar till att unga tar risker i trafiken och att det också skiljer sig åt. Det finns ju många unga som visar hänsyn och har ett fint beteende i trafiken. Och därför finns också goda möjligheter, menar hon, att påverka unga.
Ja, alltså det bästa är ju egentligen det vi har sett, det är ju att ha i dialog. Att man har liksom en diskussion med ungdomarna. Får dem att börja reflektera över sitt beteende. Varför gör de det ena eller det andra? Tänka till lite grann. Men en huvuddel är ju när man vill förändra beteende. Det är att man måste utgå ifrån vad de tänker och tycker. Så att de kan känna igen sig. Enbart kunskapsöverföring räcker inte. Självklart så behöver de veta vilka regler som gäller. Men för att det ska verkligen nå in i hjärtegropen så måste de ju också förstå varför. Och det är ju där dialogen kommer in.
Vem är det som ska förmedla det här?
Ja, det allra helst så skulle det vara någon holistiskt, att det är flera olika aktörer. Men säg exempelvis, ungdomar använder sociala medier väldigt mycket och de är väldigt påverkade utav influencer. Skulle man kunna hitta en bra influencer som kunde förmedla ett bra beteende och ifrågasätta liksom? För ibland är det lättare för ungdomarna att lyssna på dem än att lyssna på en förälder eller en myndighet.
Finns det en anledning att efterlysa Anita och Televinken igen?
Ja, någonting kan göras med media. Men att Anita och Televinken kanske inte är helt rätt. Utan det finns nya metoder som man kan använda sig av. Som baseras på dagens forskning. La, 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 la.
Men om man ändå leker med tanken att skapa en uppdaterad låt till Anita och Televinken.
Jag tror att man skulle ha med ljudet av trafik och någonting som åker förbi liksom fort som 17 och det är den som ute åker. Och så tror jag att jag skulle göra den som från sparkcyklistens point of view. Det är fart och fläkt.
Dan Bonemark som idag skriver egna barnvisor spånar fritt.
Och sen hur man skulle bygga in säkerhetsaspekten i det hela, det vet jag faktiskt inte. Det där får man fundera på. För att det ska ju inte bli pekpinnigt. Samtidigt så vill man ju verkligen inte att så många som möjligt ska ut och bryta så många ben som möjligt, utan tvärtom.
Men vad hade Anita och Televinken sagt då om elsparkcykeln?
Men Anita, får jag cykla på en sparkcykel? Nej, du är alldeles för kort, hade Anita nog sagt. Du når ju inte upp till styret. Nej, just det. Okej, jag håller. Och så, wow, nu åker vi. Oj. Typ så, tror jag det hade varit.
Reporter här var Lisen Elofsson. Nu ska vi till Storbritannien och Count Binface, alltså ungefär greve soptunne ansikten. Det här handlar ju i grund och botten om Nigel Farage, alltså partiledare för uppstickarna Reform UK. Han utreds av det brittiska parlamentets tjänstemän angående pengar som han har tagit emot. Och Nigel Farage lämnar därför sin parlamentplats för att sen själv ställa upp i det kommande fyllnadsvalet till samma parlamentsplats. Alltså han vill använda valet som en sorts förtroenderitual. Alltså låt väljarna själva avgöra om han gjort rätt eller fel. När flera stora partier då valde att bojkotta valet blev hans främsta utmanare en komiker utklädd till soptunna Count Binface. Och så här lät det när greven själv intervjuades av BBC.
Very quickly, Count Binface, can you win?
Probably not, but you know what? It's the taking part that counts. My job is to demonstrate that British democracy is wonderful and unique in the entire cosmos, because you can stand for whatever you want. You can stand no matter who you want. You could stand if you want. Come and join me. Why not? Exercise your democratic right.
Count Binface låter så här. Det är en härlig en gestalt i en kostym med en enorm soptunna som är så här lite science fiction-artad, som är själva huvudet då. Vi har med oss James Savage, grundare av tidningen The Local. God morgon.
God morgon.
Det här soptunna ansiktet, eller Count Binface, är han en del liksom av en brittisk humortradition eller?
Ja, det kan man verkligen säga att han är. Det här med skämtkandidater har vi sett i Storbritannien väldigt länge, sedan 60-talet. Och det är också en arvtagare till en tradition som går tillbaka till 1700-talet, där man hade parallella valrörelser där man hade lite skämtkandidater. Men nu, sen 60-talet, har man haft skämtkandidater som har... Ja, kandiderat i många olika valrörelser, och framförallt i de här högprofilerade valrörelser där man ser att till exempel Count Binface, han stod bredvid den blivande premiärministern Andy Burnham när han valdes in för någon vecka sedan. Så det är ju verkligen en ädel tradition i brittisk politik.
Finns det fler exempel? Hur ser de ut?
De ser lite olika ut. Alltså de som är mest kända liksom från historien är Galenskapspartiet, eller The Monster Raving Loony Party, som grundades 1983 av en ständig skämtkandidat som heter Screaming Lord Such. Och det partiet finns kvar också. Kandidaterna brukar se lite... Ja, bara lite konstiga ut. De som har stora hattar och konstiga kläder. De har lite konstig politik. Just det partiet hade en policy över lång tid där man föreslog att att parlamentet skulle sättas på hjul och rullas runt i landet. Och alla dessa partier har dessa konstiga policies. Monster Raving Loony Party, de ställer upp också i det här valet med tre kandidater, varav den ena heter Nick the Incredible Flying Brick, flygande tegelstenen. De är en stående inslag i brittisk politik.
Vad får de för funktion i Storbritannien? Är det någon form av ventil för någonting?
Det är någon form av ventil för någonting. Det är kanske för folk som är lite cyniska till hela den politiska processen, får någonting att rösta på. De brukar samla några tiotals, kanske ibland några hundratals röster. Men de är också ganska ofta lite satiriska. De försöker göra en poäng med konstiga policies som ändå låter konstiga, men som ändå gör en poäng. Så just det här med att flytta parlamentet, att sätta parlamentet på hjul, det var ett sätt att säga, jo men hela landet borde representeras på ett annat sätt, att kanske landet är lite för centraliserat. Så det är inte helt galet. Och sen har de lite populistiska policies som att just nu Count Binface, en policy som han har påtvingat värnplikt för alla som använder högtalartelefon i bussen. Så det är ju... Det finns både lite högt och lågt, men framförallt lite skämtsamt, men kanske med en liten udd ibland. Mm.
Är det typiskt för brittiskt humor på något sätt att alltså, man är inte rädd för att använda det löjliga?
Nej, men man är verkligen inte rädd för att använda det löjliga. Det är ju någonting, traditionen av den absurda brittisk politik är ganska stark. Och man är inte heller rädd för att använda, för att blanda det absurda med det allvarliga. Vi har en ganska stark humortradition även i underhuset. Vid Keir Starmers sista frågestund i parlamentet den här veckan så skämtade man ganska vilt om Count Binface. Både Keir Starmer och oppositions Toryledare Kemi Baden och skämtade om Count Binface. Och Keir Starmer sa att han rekommenderade till sina väljare att jag kan rekommendera till väljarna i Clacton att de ska stoppa sina valsedlar i soptunnan. Som lite tvetydigt där.
Tack så mycket, James.
Tack så mycket.
James Savage, grundare av tidningen The Local, om denna Count Binface då. På måndag kommer Keir Starmer avgå formellt som premiärminister, ska vi påminna om. Nu kan ni lyssna på nyheterna i veckan. Och den brittiska kungen kommer att be Andy Burnham att ta över då. Nu ett kåseri. Pamela Jaskowiak.
Det började med att jag på morgonen gjorde en spellista som hette Wild Flowers. You belong... Among the wild flowers, sjunger Tom Petty i första låten. You belong somewhere, you can be free. Det drabbade mig. Jag började tänka på frihet. Just nu var jag väl fri. Ensam i mitt anspråkslösa lilla hus i Bohuslän. Inget jobb, inga gäster. Ändå kände jag mig inte riktigt fri. Hur känns det egentligen att vara fri på riktigt? Allt är ju verkligen relativt. Och ingen är fri förrän alla är fria. Men det lär ju ta ett tag. Så jag fokuserade på nuet. Hur fri känner jag mig nu? På en skala. Så där. Alla förutsättningar på plats. Ändå denna lilla gnagande ofrihetskänsla. Då föll min blick på en hjärtformad sten i min fönsterbräda, stor som en handflata ungefär, lite rosaaktig. Jag fick den en gång av en man som hette Ted Penn. Det var på Martha's Vineyard. Någon gång i början av 90-talet eller möjligen slutet av 80-talet. Han var en rätt normal man då. Bodde i ett pepparkakshus i Oak Bluffs med sin fru Nancy. som spelade banjo i ett bluegrassband, och två magiska siameskatter. Han var en vän till min pappa och jobbade som intendent på ett museum. Andra gången jag träffade honom, ett par år senare, hade han förändrats på ett oväntat sätt. Han var naken hela tiden. Vi fiskade gröna krabbor på stranden och det var ingen naken strand, men han lät Massachusetts-solen skina på ställen där den vanligtvis aldrig skiner. Senare på parkeringen var han fortfarande naken. Han lutade sig nonchalant mot sin pickup truck. Och så sa han till mig att det enda som var riktigt viktigt för honom nu för tiden, det var hans relation till Gud och att vara naken. Varför naken, frågade jag. Och han sa, det är bara när jag är naken som jag känner mig fri. Då kom jag att tänka på hur jag hade skrutit när jag just hade köpt mitt lilla anspråkslösa hus i Bohuslän. Det är helt insynsskyddat, sa jag till alla. Man kan gå naken i trädgården. Ändå hade jag aldrig gått naken i trädgården. Tanken hade aldrig slagit mig. Jag tog av mig nattlinnet och började med att gå en runda i huset. Inget mer med det. Inget behov av att dra in magen, göra det bästa av situationen. Katterna och hunden kunde inte bry sig mindre. Jag undvek att titta i hallspegeln när jag passerade den. Sen tog jag steget ut på altanen. Stod där en stund i all min frihet, eller vad man nu ska kalla det. Nästa anhalt, trädgården. Men nej, det gick inte. Även om ingen kunde se mig. Och jag insåg, detta är inte frihet för mig. Vad är frihet för mig? Roadtrip, slog det mig då. Jag ville åka någonstans där jag aldrig hade varit förut. Hedekas, hillbillyland sägs det. Jag drog på mig en klänning, lång och lös, men inga underkläder. Satte mig i bilen, stannade vid macken i Håby, köpte en engångsvape och en kall, alkoholfri öl. Så drog jag ut på landsvägen. Med nedrullade fönster, wildflowers på högsta volym, asfalten under mig solstekt, ängar, skog, kor, epatraktorer. Passerade Hedekas innan jag ens hade fattat att jag var där. Och tänkte, äsch, jag fortsätter in i Dalsland. Till Ed. Där har jag heller aldrig varit.
Pamela Jaskowiak. Veckan lider mot sitt slut och det nya tar sin början på måndag. I Kosovo inleds då en rättegång om Ratchak-massaken på 45 Kosovo-albaner 1999. Tisdag på Skansen i Stockholm. I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. If you walk alone, and if you lose your way. Yusuf på Allsång på Skansen. Och onsdagen sänder det toppmöte mellan EU och Storbritannien i Bryssel. Följs av torsdagen i Förenta Nationerna i New York blir det debatt mellan kandidaterna till posten som nästa generalsekreterare. Och sen kommer fredagen. Vita husets korrespondentmiddag som fick avbrytas på grund av ett attentatsförsök. Den middagen kommer att återupptas då och president Donald Trump kommer. Och i Uppsala samtidigt inleds svenska mästerskapen i friidrott. Lördag, orienteringstävlingen O-ringen avslutas i Göteborg. Och på söndag är Godmorgonvärlden ändå tillbaka. Men tack för att ni var med oss idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.